Det är tisdagen den 23 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. De senaste dagarnas stora samtals- och trätoämne bland oss som jobbar dagligdags med politik har varit en krönika som publiceras hos oss på SVT ledaresida i lördags. Den är skriven av Lena Andersson och har rubriken "Hungrar barnen är det föräldrarnas fel?" Och jag misstänker att det inte bara vi som jobbar dagligdags politik utan även många av er som lyssnar som också har hört diskussionen efteråt. Kortfattat handlar texten om att bemöta en föreställning som dels dykt upp ganska ofta i politiken på senaste tiden men också mycket i media. Vi har exempelvis hört den både från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och den går ut på att svenska barn lider av hunger för att resurserna i samhället helt enkelt inte räcker för att föda dem. Och att det här problemet blivit omfattande nu under den kris vi haft med inflation och prishöjningar. Lena Andersson som har alltså skrivit den här texten, hon bemöter detta med att det låter orimligt givet hur lågt priset på många livsmedel faktiskt är. Och så här skriver hon, antingen är det amsager som sprids eller så har vi att göra med föräldrars vanvård och oförmåga att sköta ett hushåll. Ja, det där är alltså min sammanfattning av texten, Lena ska snart få prata om den. Texten har blivit minst sagt omdiskuterad. Jag kan säga så här att under de 2 år jag har varit på ledarsidan har jag inte varit med om något liknande. Mailen har fullkomligt rasat in. Till absolut övervägande del har de varit positiva. Skulle jag säga att ungefär 9 av 10 mejl är positiva och många är väldigt, väldigt positiva. Det är många kommentarer om att äntligen är det någon som säger detta och att det här är jag väntat på, precis vad jag tänkt. Men också då en minoritet negativa. Namnet Lena Andersson har toppat svenska Twitters trendlista sedan i lördags. Och det kan jag berätta att det är ganska ovanligt att samma ämne förmår fånga Twitter så länge. Och genmälen har publicerats i, om jag har räknat rätt, i Svenska Dagbladet, flera stycken i DN, 3 stycken tror jag i DN, i Expressen, i GP och i Aftonbladet. Och de har inte varit lika positiva kan man då lugnt säga. Och Lena Andersson har själv följt upp frågan med diskussioner både i Sveriges Television och Sveriges Radio igår. Men vad handlar allt det här om egentligen? Vad är det i frågan som engagerar så mycket och vad är det folk vill få det att handla om? Det ska vi prata om idag och förstås då med Lena Andersson själv. Varmt välkommen hit, Lena.
Tack ska du ha.
Du, nu sammanfattar jag din text väldigt kort inledningsvis. Det är möjligt att du vill beskriva den annorlunda. Kan du bara kort referera ditt resonemang så alla är med på det?
Ja, utgångspunkten för en text är nästan svår att minnas när det blir en sån här reaktion på den. Därför att man... Den text som sen kommenteras är på något sätt en annan än den man skrev. Men min utgångspunkt var den retorik som har förekommit. Det är tal om hungriga barn som har förekommit länge i politiken. Eller några månader då sedan inflationen steg så här kraftigt. Och matbespisningsvittnesmålen var det ena. Och sen att oppositionen, då Socialdemokratin framförallt, Socialdemokraterna och Miljöpartiet... vred upp retoriken väldigt hårt på sistone med att tala om att man inte har råd med mat på bordet och att barnen hungrar. Och de har insisterat på det här flera gånger. Och jag har ett tag tänkt att jag skulle skriva om det, men partiledardebatten tror jag avgjorde saken för mig den 7 maj då när det återkom hela tiden.
Vad var det som hände och vad var det som sades då som du reagerade på?
Det var att föräldrar inte har råd att sätta mat på bordet och att barnen går hungriga till skolan. Och då ville jag kommentera den här retoriken i relation till vårt samhälle, vår välfärdsstat och den socialdemokratiska, det socialdemokratiska samhälle som vi ju faktiskt lever i arvet av framförallt.
Och vad ville du säga mer konkret då?
Ja, då vill jag säga dels att den här retoriken är väldigt brutal och hård och att de beskriver ett samhälle med misär, vilket ju är anmärkningsvärt. Och sen vill jag säga att när du säger konkret just så vill jag ta dem på orden och säga att hunger är konkret. Och den kan också avhjälpas konkret. Genom att man äter mat. Detta vet alla människor. Trots alla prisökningar, trots alla svåra tider, så finns det billig mat. Det var ju mitt budskap. Och är mitt budskap. Det vet också alla människor. Så att jag inser att det inte är något nytt. Men det är ändå någonting som behöver sägas. Därför att det är svårt att tro att man inte har råd med de billiga livsmedel som mättar barns magar. Och har man inte det, då har vi liksom ett annat problem på något sätt. Som behöver diskuteras på ett annat sätt. Man har råd med havregrynsgröt. Och nu har havregrynen blivit symbol för den här diskussionen då. Men det kan inte hjälpas, för det har man, och man har råd med ris och stärkelse och sån mat som människor har levt på i alla tider, som är stapelvaror för hela. Utan den skulle mänskligheten inte ha kunnat vara så här många som vi är. Och den är fortfarande billig trots inflationen, trots att det är krig i Ukraina, trots att elen kostar mycket, så är den fortfarande billig per energienhet. Och mättnad handlar om kalorier och energi.
Ja, men som du beskriver så är ju det här det är ganska basala enkla fakta som nog de flesta också kan ta till sig. Ändå så upprörs folk av din text, ja, inte läsarna då, men jag tänker i andra tidningar, och går och bemöter den på olika sätt. Jag tänkte vi skulle försöka dissekera lite den kritiken som har kommit, men bara, om vi bara tar övergripande först, är det någonting du har reagerat på när du tänker på hur folk har valt att genmäla mot vad du skriver?
Ja, det är det naturligtvis verkligen. Jag tycker ju att genmälena är helt obegripliga. De är bedrövliga faktiskt. Och de är ju, det är bara personangrepp. De svepande, de går in på, de drar in också hela, på något sätt, alla andra frågor utom de jag skriver om. Och de är också väldigt förvirrade, för att de ger mig rätt på många sätt genom att de själva säger jag växte upp på gryn och rotfrukter och ja, men det är ju det jag säger. Mm. Alltså det är på den nivån att det är väldigt förvirrad debatt också. Och man ska inte behöva äta havregryn i ett annat spår, och att jag naturligtvis då inte vet någonting om det jag skriver om. De tycker sig få säga det, att de, trots att jag har skrivit väldigt mycket om Sverige och min egen bakgrund i Sverige, och skrivit böcker om folkhemsmoralen ur arbetarklassperspektiv och lägre medelklassperspektiv, så spelar det ingenting av det någon roll, för att jag är då en sån person som inte vet någonting om det här och ska inte yttra mig därmed. Så det är ju väldigt dåliga invändningar i det. Mm.
Vi ska snart gå igenom dem. Jag har bara en fråga. Tycker du att det behövs återupprättas något slags samhällelig statut om det egna ansvaret här? Att vi någonstans har gått vilse i hur ansvaret ska fördelas mellan kollektiv och individ när det gäller den väldigt konkreta saken att mätta barn. Hade du någon sån ambition när du skrev texten?
Det har jag nog alltid som ambition, och egentligen har jag alltid haft det som en väldigt fundamental fråga och tanke i när jag tänker om samhället och skriver om samhället. Vad man har för ansvar för sig själv och hur man ska se på det. Och det intresserar mig också att socialdemokratin verkar ha tappat helt, alltså den skötsamma arbetaren. Hela folkhemmet byggdes upp med tanken att man hade mycket stort ansvar för sitt liv, att man måste sköta sig. Hela arbetarrörelsen i början handlade ju om att man måste lära sig allt möjligt, alltså. Och just skötsamheten, skötsamhetsidealet, är väl idag en kränkning att påminna om. Eftersom man skulle bygga upp detta gemensamma då, så krävdes det naturligtvis att de flesta inte behövde allt det här stödet som finns tillgå för den som har det riktigt svårt.
Mm. Okej, då ska vi gå in och prata lite om kritiken. Jag ska först säga till alla som lyssnar att jag håller ju med Lena i det hon skriver. Och, ja, det finns ju en anledning till att jag jobbar på en ledarsida där Lena skriver, så jag ska inte låtsas om något annat. Men jag ska ändå lyfta fram vad jag tycker ändå är sakinvändningar mot texten som tänkte vi kan utveckla. Och ett som har dykt upp många ställen, det handlar om att det är ett kunskapsglapp. Lena, att du inte helt enkelt har tillräckligt koll på hur det är att vara fattig, för att även om man kan räkna kalorier och så är situationen så mycket mer komplex när man väl går i den fattiga skor, så att man kan liksom inte komma från sidan och göra den typen av kalkyler. Hur bemöter du den invändningen?
Den skulle behöva preciseras, därför att de behöver fortfarande, alla människor behöver äta, och även om man har dåligt ställt så måste man ju göra kalkylen. Alltså jag vet inte vad som ligger i botten på den invändningen. Det måste vara att det ska komma någonting, så att säga. Det ska ske något mirakel. Någon annan ska laga maten. Man ska få mer stöd och bidrag. Man ska få det lättare. Därför att alla inte har det lika svårt som man själv. Och sen är en annan sak som är ju det, den identitets politiska aspekten av det, att man får inte uttala sig om det som inte är ens egen grupp. Jag har ju mycket, väldigt stor erfarenhet av att tänka på mat och kommer från en familj där det var självklart att man måste fundera på vad maten kostar. Det delar jag ju med större delen av svenska folket. Det är ju en självklarhet att maten inte fick vara för dyr, och på 80-talet och 70-talet var ju maten dyrare än nu per så att säga. Den var ju väldigt dyr i förhållande till andra kostnader. Och det var ju kännbart, och det är som att vända på slantarna och laga mat och så vidare. Det var ju på billiga råvaror. Det var liksom en självklarhet för alla. Så att det där är ju bara nys. Dessutom har jag skrivit om det här i böcker och liksom romaner och på andra sätt. Och att det är något mer än att bara räkna kalorier. Ja, det är klart det är påfrestande att inte ha pengar. Självklart. Men man ska ju fortfarande äta. Jag säger ju då att då behöver man äta billig mat. Och den är dessutom hälsosammare än mycket av en färdig mat och halvfabrikat och så vidare. Så jag förstår inte liksom vart det argumentet ska leda.
Jag tror inte det ska leda. Så jag tror att det mer är att den försöker underminera din sak helt enkelt. Att man måste ha gått några kvarter i en annan skor för att kunna uttala sig.
Ja, men jag har gått i skorna att man måste vända på slantarna. Jag har letat efter billig mat. Så det har de flesta människor gjort. Mm. Det räcker ju att ha studerat om inte annat så. Vet de flesta hur det är. Men det är dessutom inget riktigt argument. Alltså, för att, jag menar, de som uttalar sig om det här, det är en massa folk som uttalar sig om det här som inte då heller har, de är ju kulturskribenter. Mm. Så att, ja.
Nej, men för jag frågade också en öppen fråga på Twitter, så här, jag ska ha Lena Andersson i podden snart, har några frågor, och då dök det upp på 5-6 stycken, hörde av sig så här, ja, men fråga Lena ifall hon själv har erfarenheter att behöva att vända på slantarna eller motsvarande formuleringar. Så det är någonting som uppenbarligen folk tycker är en rimlig invändning. Många sen så, ja, det är klart att den har ju identitetspolitiska drag, minst sagt. Och det, men det är det här med att, tror jag, att det finns någon särskild erfarenhet som bara kan erhållas genom att befinna sig i en persons, ja, just skor eller livssituation. Så att, ja, det finns, ja, ju där
ute. Men låt säga att det är så. Låt säga att det är sant. Vi har ju fortfarande kvar problemet med vad man ska äta. Eller menar alla då att vi ska ge mer bidrag. Vi ska laga mat åt varandra. Staten ska förse alla med lagad mat. Eller de som behöver det. Alltså det spelar ju liksom ingen roll att de säger så där. Därför att problemet kvarstår att man måste mätta sin egen mage och sina barns.
Mm.
Ja.
Jag förstår vad du menar. Jag ska bara säga till lyssnarna att Lena har helt rätt i det här med att maten har blivit billigare. Vi äter dyrare mat idag så att vi äter mer kött, vi äter mer förädlad livsmedel, vi äter mer helfabrikat, vi äter också traditionellt mer lyxigare mat, alltså som skaldjur och sådär. Men ändå lägger vi en mindre del av den disponibla inkomsten på livsmedel, så det kan vara viktigt att med sig. Jag hittade ett annat genmäle då, det var Idén Kultur som Kristina Lindqvist skrev. Hon skrev väldigt mycket, men hon hade faktiskt ett par invändningar i sak. Det är ju att priserna har faktiskt gått upp på mat samtidigt som andra kostnader har ökat. Och att de här snabba förändringarna då, om jag tolkar det rätt, kan väl antas ha påverkat människor mycket i liksom den personliga kalkylen, och att det kanske skulle kunna då helt enkelt ha påverkat folk så mycket så att det just slutar i hunger, eller att inte tillräckligt sätta matbordet. Vad tänker du om den invändningen?
Ja, min utgångspunkt är ju att det uppenbarligen är väldigt dyrt och att alltså priserna har gått upp och att det är dyrt att leva. Det är ju utgångspunkten för artikeln, och att människor är hungriga och inte får mat, barn då företrädesvis. Så att det är ju det jag svarar på. Och de priser jag räknar upp är priser från förra veckan på ICA. Vi har de priser vi har, och det är väldigt tråkigt med inflation. Men de priserna är de som är på de här livsmedlen, och när man räknar per energienhet så är det ju förbluffande hur billigt det är, och med flera av dem där, och det går att laga väldigt god mat av dem dessutom, även om det blir enformigt kan det bli. Men det är ju ingen som har sagt att man bara måste äta ris eller bara havre. Det finns ju dessutom ett helt dietsegment, framförallt i USA, som förordar att man ska leva på stärkelse för att det är så hälsosamt. Lågfettkost med stärkelse. Så det finns många aspekter i det här, och det är en fråga som jag har ägnat mycket åt och intresserat mig för. Diet och näringslära. Så att det har blivit dyrare, och vi har ju de priser vi har. Och man behöver inte vara... Det är något svävande och svepande över diskussionen alltid. Och det är inte minst i den här frågan som är oerhört konkret. Är man hungrig på måndag lunch i skolan? På skolbespisningen? Klockan 12 eller vad när de nu äter. Så... Alltså... Man är ju inte det om man har ätit frukost på måndag morgon. Då är man ju inte hungrig. Alltså, man behöver inte ha levt i armod för att veta någonting om hunger. Utan det har vi ju varje dag, vi äter allihopa varje dag och blir hungriga. Det är ju lätt avhjälpt på morgonen att man äter frukost, och den är oerhört billig. Alltså, det går inte att komma runt det. Sen kommer det med en massa andra invändningar att ja, men man mår så dåligt, man kan inte tänka och man kan inte... Det är ju ett underkännande talt av det påstås att det är jag som underkänner deras förnuft. Det är ju de här debattörerna som gör det. Att de tappar koncepterna och de vet inte hur de ska hantera situationen, och de gråter och allt det där. Men frukost på måndag morgon så är man ju inte så hungrig och utsvulten till lunch. Så är det ju.
Nej, för det var en annan invändning jag också tänkte bemöta. Det var Irene Postnar som skrev i Aftonbladet. Hon utgick från att du var direkt illvillig, men vi ska inte vara likadana. Vi ska använda motståndarens bästa argument. Och kritiken är så här, att din text återigen inte tar hänsyn till realiteten, för att har man dåligt med pengar så är det dels dyrt, för man kan inte köpa storpack, man åker på betalningspåminnelser och så vidare. Det tar väldigt mycket tid, och nu ska jag citera här, att åka till olika affärer för att hitta de billigaste varorna i varje, att baka brödet, blötlägga baljväxter, övertala sex gånger att linsgryta och knäckemacka är minst det gott som kompisarnas tacos och billis. Och den tredje då, att det här är också väldigt jobbigt, det kostar i ork. Alltså man beskriver då en situation där mycket är väldigt jobbigt för människor, och då är den här fattigdomen det kanske som... Ja, men gör att det blir för mycket helt enkelt, om jag tolkar på posen rätt. Vad tänker du om den invändningen?
Det mest relevanta där är väl svårigheten med att få barnen att tycka att det är gott. Därför att snabbmat och färdigmat är ju mer lockande innan man är van vid annan mat. Alltså den är ju lättare att göra, den är ju lockande i sig med kryddorna och så. De sätter i saker som gör att den är lockande och är lätt, särskilt för barn att tycka om. I övrigt då så är det samma svar igen, att vad är det vi ska göra då? Alltså betalningspåminnelser, ja. Man måste betala sina räkningar och gör man inte det så blir det naturligtvis problem. Och folk, du sa att folk undrar över min bakgrund. Jag kan säga en sak som min bakgrund bestått i, det är att jag har haft en mamma. Hon dog förra året. Hon hade ett mantra och det har jag växt upp med hela mitt liv, och det är: du får aldrig leva över dina tillgångar. Du får aldrig ta lån för att konsumera eller resa. Du måste ha pengarna innan du gör av med dem. Det har kommit från hennes bakgrund och det kom från min pappas bakgrund samma. Det här är på något sätt det som har byggt det här landet tills det slutade byggas för ett tag sedan. Detta tror jag väldigt, väldigt många känner igen sig i. Man skulle inte ligga till last, man skulle spara till sin egen begravning, det var viktigt och allt detta. Så inte leva över sina tillgångar. Betalningspåminnelser är något fruktansvärt som inte får det får inte hända och så vidare. Så att det är min bakgrund. Och det finns liksom inget att säga. Alltså hon vill väl ha ett helt annat typ av samhälle, någon slags utopi som då är en fasansfull dystopi. Men att det ska gå att trolla med det här samhället på något sätt. Men att det är jobbigt att blötlägga linser är inte så jobbigt faktiskt, för de röda linserna behöver man inte blötlägga och det är inte, tar inte så lång tid att koka dem heller. Däremot är det svårt att få det gott, för man måste ha vissa kryddor så att det blir gott. Men det finns ju väldigt bra recept på det. Bönor däremot är jobbigt att blötlägga. Då finns det ju färdiga som inte är heller så dyra per energienhet, men det är mycket dyrare med torra om man nu ska ta det. Jag tog ju det billigaste exemplen. Om man inte har råd med storpack av havre eller annat, så är även de små förpackningarna, de är dyrare, men de är fortfarande ganska billiga.
Mm. Nu tror jag att när vissa människor lyssnar på oss nu, då kommer de nog skratta åt oss för att vi går in och tar de här invändningarna på sånt allvar, så att säga, att vi verkligen argumenterar emot att det är ju billigt trots allt. Men jag tycker ändå man får, det är rimligt att jag för fram de här motargumenten och att du får bemöta dem, för att det är som du säger, alltså hunger är ju någonting absolut och det bör man också förhålla sig till, hur man absolut kan stoppa den. En sista invändning som jag hämtade från den allmänna diskussionen, det var Erik Rosén som du stötte på igår i Aktuellt. Han har skrivit i Aftonbladets kultur en diskussion om klass som också är ganska elak på dig, men han menar då att du dels beskriver fattiga som förnuftmässigt underlägsna och att du med iskall moralism skriver hon, alltså du, fram den egna klassens legitima ställning som rikare och friskare. Och jag tolkar det som att han utifrån ett vänsterperspektiv ser att du försvarar ekonomiska skillnader med individers personliga val och moral istället för att det blir utfall av strukturer eller diverse ogynnsamma ekonomiska förhållanden. Vad tänker du om det?
Ja, jag vet inte vad han är. Min klass betyder, om det är skribentklass, författarklass eller frilansarklass. Jag vet inte riktigt, men det är väl övre medelklass kanske han tänker. Jag vet inte.
Ja, det är nog det han tänker.
Ja, precis. Nej, jag försvarar inte... Du sa att han påstår att jag försvarar skillnader med att man har förtjänat sin position. Ja,
det
brukar vara hans grepp. Nej, jag har ju en annan syn då, att det går inte att ha ett samhälle där man har i den gudomliga meningen förtjänat sin plats, utan utifrån vi har det här systemet med, ja, de flesta är relativt överens om att frihet är ett värde att värna trots allt, sen hur stor den ska vara, individuell frihet, det är vi inte eniga om uppenbarligen. Men med friheten följer att vi kommer göra olika val och vi kommer hamna på olika platser i livet. Det är det är överenskommelsen. Och om vi inte får hamna på olika platser så har vi ingen frihet alls. Det är också bara logiskt så. Och jag försvarar helt enkelt den friheten, för jag anser och är övertygad om att den är bättre än det totalt låsta, stagnerade samhälle som då följer av att alla ska ha exakt lika mycket.
Mm. Vad tänker du om en Rawlsk invändning att det här med att det finns en poäng i att de som har det sämst i samhället inte har det för illa så att säga, utan man ska utgå från ett samhälle där de har det som bäst. Ja, du känner ju sig, du vet ju hur han resonerar. Om vi bara tar det, vad tänker du om det?
Ja, jag tycker inte Rawls har någonting som talar för sig rent teoretiskt egentligen. Vilket jag också har skrivit om faktiskt på ledarsidan. Men däremot på ett slags psykologiskt instinktivt plan så är det riktigt det där med slöjan, och den är också grund, alltså att man är bakom en slöja och inte vet hur det ska gå för en själv och att man vill bygga ett samhälle utifrån det. Det är ju egentligen tanken bakom ett försäkringsbolag. Så han hittar ju någonting i människan som att vi vet att det kan gå oss illa, vi behöver skydda oss och detta har vi gemensamt. Och då sluter vi oss samman och man minimerar så att säga, riskerna genom att genom att betala in till det gemensamma. Och det kan vara ett försäkringsbolag eller det kan vara en stat. Och vi har också, vi vet också att det förmodligen är farligare för friheten att det är jättestora skillnader om de är särskilt om de uppfattas som illegitima. Så det gör också att det finns skäl att de som har det sämst har det hyfsat och att skillnaderna inte är för enorma. Men sen med det sagt så öppnar ju det för stora frågor, hur stora de ska vara och vad som är rimligt. Och det är väldigt, väldigt svåra frågor, och det är väl de man skulle egentligen behöva diskutera mer i vårt samhälle istället för att ha de här känslomässiga svallen. Det som kommer fram i den här debatten är ju snarare att Rawls kanske tankar i kombination med en del annat leder till att de fattiga, jag vet inte riktigt vad definitionen på fattiga är, men så där vad man menar med det, men de fattiga, vi kallar dem för det då, den blir ju ett frälse, alltså de är oberörbara. Man det visar ju den här diskussionen. Det går inte att diskutera det här, för vem som än gör det som inte själv bor i rännstenen och lever där har ingen talan. Det är alltså förenat med mycket stor skam och skammande. Stora sanktioner att tala i den här frågan. Och det är inte sunt för ett samhälle där de som har det sämst är ett frälse. Det är inte sunt att ha den typen av mental aristokrati bland de som uttolkar samhället, bland skribenter, de som gör sig till tolk och formulerar sig om vad samhället är och vart det är på väg. Jag tror att det är väldigt osunt att det finns en lockelse. Det finaste man kan ha är liksom en förtryck bakgrund. Alltså det är en ren marknadsmekanism. Då söker sig alla till att visa upp sitt förtryck. För då får man ju tala, då får man en slags andliga privilegier. Så det är väldigt dåligt.
Jag förstår vad du menar. Du nämnde det här då, vad är fattig? Jag tänkte vi ska ta lite siffror med in i matchen så att vi inte står på så lös jord. Det finns ju väldigt många olika sätt att mäta inkomst och ekonomisk standard. Det finns ett mått som heter materiell och social fattigdom. Och det är bra, för det är gemensamt för hela Europa. Och då är det så att man ber folk svara på frågan helt enkelt. Lena, jag vet att du känner till det här, jag ska bara berätta för lyssnarna. Att har du råd med att betala hyran? Har du råd med att om en hushållsmaskin förstörs, kan du ersätta den då? Har du råd med ett ordentligt mål mat varje dag och så vidare? Och då är det så att 3% av svenskarna lever i vad som kallas materiell och social fattigdom. Det är en minskande andel, och det är också det lägsta som är uppmätt i hela EU. Alltså Sverige har den lägsta andelen. Så finns det också något som kallas absolut fattigdom, och då tittar man på det som kallas låg inkomststandard. Och då är det så att SCB tar fram en schablonsumma som anses motsvara typiska levnadsomkostnader som ska räcka till mat och hyra, och det viktigaste helt enkelt, så tittar man på inkomster, alltså inte självrapporterat, utan man tittar på hur många som ligger under då. Och då är det 4,6% av svenskarna som lever med sån här låg inkomststandard 2021, vilket är det senaste året. Och det är den lägsta andelen som är rapporterats i en tidsserie som går tillbaka från 1991. Och jag kan säga att det är också så att det är en halvering sedan 2005. Och kollar man historiskt så var det ungefär dubbelt så vanligt att leva på låg inkomststandard 1991, det vill säga före 90-talskrisen. Sen blev det väldigt vanligt under några år. 1996 var det över 18% av svenskarna som levde under det här fattigdomsmåttet. Numera är det alltså 4,5%, alltså en minskning med 3/4 under de senaste 25 åren. Ja, bara så vi har de fakta på borden, så att till det yttre, om man tittar på de där övergripande siffrorna, så låter det som att problemet att sätta mat på bordet är idag mindre än det har varit på väldigt, väldigt många år. Jag vet inte, Lena, vill du, ja, du känner säkert till siffrorna.
Nej, inte så
någon
bra.
Reflektion kring det?
Ja, inte lika men, bra som du.
Ja, nej, men alltså det har minskat, den absoluta fattigdomen har minskat med 75% det senaste kvartsseklet. Så behövde barn äta mer mat i skolan, så var det mer aktuellt 1996 eller 2002 eller 2010 än det är idag.
Det är väldigt intressanta siffror i det här sammanhanget. Och det borde väl vara det man då kontrar med, för de som säger att vi inte har råd med mat på bordet. Men skälet till att man är så uppjagad över det här är ju att vi har en diskussion som där man är mer upptagen av att människor får det för bra. Skillnaderna som man kallar för ojämlikhet är ju det som vänstern är väldigt upptagen av.
Så är det ju. Sen ska jag också säga att vi vet ju inte hur dagens kostnadskris har påverkat hushållen. Det kommer inte vi få veta förrän någon gång 2025.
Nej,
kanske,
men man kanske ska spara lite för dåliga tider. Ja. Alltså om man nu har fått det så mycket bättre som du beskriver här, så kan man ju försöka spara för dåliga. Det ingår också i det som byggde upp det här landet, att man sparade lite grann för dåliga tider. Att man hade en liten buffert, försökte ha så gott man kan. Alla kan inte göra lika bra och det kan hända saker i livet. Det vet vi alla. Det är ingen som inte känner till det och inte har empati med det när det händer. Men det kan inte vara på något sätt standardsvaret eller det som är själva grunden för tänkandet. Nej. Att man inte klarar av sitt liv, att man går sönder, att allting... Man måste ju också klara av sitt liv. Alltså man har en plikt mot sitt eget liv att sköta det.
Så är det förstås. Jag tänkte en annan sak, för egentligen var det ju så att du ifrågasatte ju vissa uppgifter i media och uppgifter från politiker, alltså du gjorde den här klassiska faktagranskningen, så tänkte jag att det kanske någon kunde följa upp med att göra en faktagranskning, har vi blivit så mycket fattigare? Men istället var det dina fakta som blev ifrågasatta, det var lite intressant, även fast det var på opinionsplats ska sägas, men ändå.
Ja, det är även journalistisk plats, mer nyhetsjournalistisk. I Aktuellt igår där jag var med då, så var det ju en väldigt, väldigt vinklad framställning, och det själva deras inslag, det redaktionella inslaget, och det var ju deras faktagranskning bestod ju av vittnesmål och från, inte minst från kristna organisationer och välgörenhetsorganisationer som ju, ja, de har ju, alltså, alla har vi våra intressen och de har sina.
Ja, vi ska säga, vi vet inte hur det här har slagit. Man skulle ju kunna fråga de som varnar för det här. Alltså, vad tror de att SCBs siffror på absolut fattigdom kommer visa för 2023 när de kommer om 2 år ungefär? Tror de att det har ökat? Är det tillbaka till 2002 års nivå? Är det tillbaka till 1996 års nivå? Vad tänker de om det? För att det är ju ändå det konkreta måttet vi har att förhålla oss till. Eller ett av de konkreta måtten. Det skulle vara intressant att veta. Det var också så att 2019 så dök ju begreppet måndagshunger upp i media. Du har säkert kollat läggen själv. Har du läst om det?
Nej, faktiskt inte.
Nej, för då blev det väldigt populärt att säga då att om du går in på ditt Twitter och slår på måndagshunger hittar du här. Och att barn åt sig just mätta på måndagar eftersom de har varit hungriga på helgen. Och då var det så att...
Redan då alltså? Så där har, ja, 2019. Där håller på i 4 år alltså.
Ja, precis. Mm. Och då skulle frågan utredas av några forskare. Jag kontaktade en av dem och fick då till svar att frågan är tyvärr obesvarad. Vi hittade inget mönster på nationell nivå, sa hon, när man tittade på det här. Mm. Men hon uteslöt inte att det är olika stadsdelar eller stadsdelsområden naturligtvis kunde vara så, för så djupt tittade man inte. Men på nationell nivå så hittade man inte att måndagar var en speciell ätardag, liksom, så att säga. Mm. Men ja, det var ju intressant. Det var ett spår jag tänkte man skulle följa upp i alla fall.
Men det antyder också då att barnen blir hungriga av att vara hemma på helgen.
Ja, precis. Eftersom det var just måndagar att man då fick mindre mat hemma.
Men det är ju, alltså förlängningen av det här är ju sanslös. Och det är ju nämligen att barnen kan inte vara hemma hos sina föräldrar. För att de blir bättre här omhändertagna av staten. Det är ju enormt vittfamnande. Jag menar, tänk dig vad Alva Myrdal skulle ha gjort av det här. Hon hade varit här. Hon skulle ha sagt, vi måste omhänderta barnen omedelbart. Det här går inte. De får dålig nattsömn också.
Ja, antagligen. De är trötta i skolan. Ja. De har sovit
det kan ju vara så att man äter mycket till lunch på måndagen för att man äter mycket skräp på helgen. Så kan det ju vara. Mm. Därför att när man äter skräp så är man sugen på riktig mat. Jag säger inte att det är så. Det kan vara så.
Mm, så kan
man måste alltså, när man ska diskutera de här sakerna måste man också gå ner och titta på alternativa förklaringar innan man slår fast med säkerhet vad orsakssambanden är. Och fredagsmaten i skolan kanske är extra god, vad vet jag. De kanske som har roliga timmen på fredag kanske man har rolig matsedel också.
Ja, nu är det här väldigt anekdotiskt, men i mina barns skola så har de ju någonting som heter fredagsfavorit eller något så här, så där barnen får rösta fram, inte varje fredag men i alla fall någon fredag i månaden, och då blir det ju pizza och hamburgare förstås då, de dagarna, samtidigt som det alltid är soppa på torsdagar, vilket jag tror innebär att torsdagar kanske inte är så populär dag.
Nej.
Det är också en fiskdag, vilket traditionellt barn kanske äter mindre just den dagen. Så att säga, och kristna fastar med fisk på fredag, det gör in nog inte svenska skolbarn, utan då tror jag snarare det är något lite helgmysigt.
Ja, men det tror jag väl också. Och det så kan det vara så att de dåliga tiderna kan ju ha lett till att föräldrarna ger mindre fickpengar till att gå och köpa annat än skolmat. Alltså när det är klimat i skolan, mackor, chokladbollar, hamburgare, godis eller vad man nu äter. Så att man äter i skolan för där är det gratis. Så kan det ju också vara. Det finns ju, man måste ju pröva de olika tankarna innan man slår fast de här orsakssambanden allt för hårt faktiskt.
Mm. Jag skulle lyfta ytterligare en invändning, men det är den sista jag lovar. Men det var när jag frågade på Twitter, så tyckte folk det var konstigt att du inte hade kritiserat borgerliga partier när de hade sagt ungefär samma sak att före valet, att med höga elräkningar och så här, så är, ja, Ebba viftar med falukorv så har det blivit så dyr och så vidare, sånt, att du helt enkelt inte har varit principiellt riktig här, utan nu skäller du på vänsterpolitiker som egentligen gjorde samma sak som högerpolitiker gjorde när de satt i opposition. Vad tänker du om det?
Ja, jag hörde att Magdalena Andersson också kom med den invändningen som var väldigt förbluffande för mig. Jag uppfattade den där falukorven, jag hörde om den där falukorven. För det första tycker jag valrörelser är ju i sig inte så att säga sanningens högborg. Det är ju tyvärr så. Det är ju massa sluggertekniker då. Ja, jag hörde aldrig om den här falukorven annat än mycket i andra hand. Alltså att man skrev om den lite anekdotiskt och så, att de sa det på valmöten. Jag såg henne aldrig vifta mer än jag hörde det när man kommenterade det. Så jag fångade aldrig upp vad hon sa om den. Men det spelar egentligen, hon har sagt om kurrande magar också tydligen. Någonting. Men jag uppfattade inte att detta alls var på samma nivå som att tala om hunger och att inte ha mat på bordet. Då tar man det flera steg till. Hunger och inte mat på bordet, än att falukorven har blivit för dyr. Jag tycker fortfarande att Ebba Busch, jag vet inte vad hon menar vad vi ska göra. Alltså inflationen ska ju inte, politikerna kan ju inte sätta priserna på falukorv, och det hoppas jag inte att hon menar heller. Så att jag intresserade mig helt enkelt inte för valrörelseretoriken på det sättet. Och dessutom är det så här att skriva krönikor, det är mycket ganska intuitivt. Man måste hitta något man intresserar sig för, så man har någonting att säga om mer än bara precis det man ska säga. Så att det måste gå och bygga något resonemang kring det. Det fanns ingenting där för mig. Jag är inte ett dugg intresserade av Kristdemokraterna så att säga, att skydda dem eller försvara dem. De är inget parti som är mitt parti alls. Jag har inget parti, men så det är en befängd, det är befängt, därför att det går inte till så när man skriver krönikor. Däremot är jag oerhört intresserad, jag är särskilt intresserad av socialdemokratin Sverige och det socialdemokratiska samhällsbygget, och det har jag skrivit flera böcker om. Så att de får ursäkta att jag intresserar mig särskilt mycket för det. Och det här tycker jag var en intressant aspekt av det.
Jag tänker, om man utvidgar den frågan, och, ja, då gäller det ju inte ditt resonemang längre. Men det har ju varit påfallande så att säga, medelklassens ekonomiska problem i form av bolåneräntor och elräkningar och så här, har ju fått ganska stor uppmärksamhet från politikerna ändå på ett sätt, och även från borgerliga politiker på ett sätt som jag inte riktigt uppfattar att alla samhällsgrupper får. Så där får jag nog ändå ge en kritiker rätt gentemot borgerliga politiker i alla fall. Att det där kanske det har varit lite snedfördelat. Jag vet inte om du delar den iakttagelsen, men
ja, jag skulle, någonstans. Jo, det är ett väldigt tjatande om det här med alla elräkningar och allting. Men det är inte riktigt samma sak kanske. Alltså att diskutera skatter och avgifter så är inte riktigt samma sak som att diskutera bidrag. Men okej, vad det handlar om i grunden är ju att alla har vant sig vid att staten ska hjälpa en hela tiden. Så att de borgerliga har ju gått med på den idén. Att så fort man får påfrestningar och problem så är det någon annan som ska hjälpa till. Och det är staten. Och då ska man, politikerna ska ge någonting. Och det kanske, ja, är rimligare om de har tagit in väldigt mycket dubbelbeskattning eller extra moms och sånt där. Då kan man ju, kanske finns skäl att diskutera på ett annat sätt. Men det är helt enkelt det vi alla fångar i denna tanke, att blir det jobbigt så ropar man på politikerna.
Ytterligare en sak som jag har reflekterat över, det är en självklarhet för kommunerna att erbjuda konsumentrådgivning där också hushållsbudget och inköpstips finns med. Det skrivs ofta i tidningar att så köper du billigaste maten. Alla barn har hem- och konsumentkunskap i skolan. Mm. Det finns faktiskt kvar, kan jag berätta för er som gick i skolan för länge sedan. Det finns, jag vet inte om dina råd som är hem- och konsumentkunskap, de upprör väldigt mycket. Är det för att de kommer från fel håll, eller vad tror du?
Det brukar vara någonting med tonen eller hur man skriver, alltså hur man formulerar sig när det blir upprördhet. Det finns säkert något svar där. Sen tror jag det är att man inte riktigt känner till det där kanske. Man är inte upprörd över det för att ja, det är inget som står i tidningen. Ja, du nämnde priser på mat, absolut. Men det har nog att göra med formuleringen. Men det har ju också varit så här att det har varit en otrolig kritik senare decennier mot att tala om för någon att någonting är rätt och mera rätt än något annat. Särskilt om den gruppen klassas som maktlös. Det där är ju, det var ju en maktkritik i detta och en slags etnocentrismkritik och allt vad det var. Det var kulturrelativism och det var en hel kluster av idéer och teorier som det fanns skäl att säkert anamma på vissa sätt. Det fanns säkert någon legitimt i det där, men jag tror samtidigt att det är skadligt att det inte går att diskutera hur man ska leva sitt liv. I ett sånt samhälle tror jag inte blir bra. Att det är en förbjuden fråga. Därför det ska alla få välja själva helt. Och det får de ju. Det är bara det att så fort man lever på andras pengar eller på varandras pengar så blir det ju en fråga för alla andra. Och är man i ett samhälle så är det en naturlig diskussion att ha. Men det var i antiken så var det filosofi gick ut på. Det var frågan hur lever man ett gott liv? Hur når man ett gott liv? Och det är väldigt märkligt att den bildade medelklassen, kulturklassen, de som kulturskribenter ständigt läser böcker. Det är väl för att förkovra sig, förmodar jag. Men man får förkovra genom vad andra har tänkt. Men de här, de fattiga då, eller de här som vi talar om här, de som utstötta och allt vad det kallas, de behöver tydligen inte det. De ska inte behöva höra någonting.
Ska ta ytterligare lite mellanspel. Det här är ju inte en ny diskussion. Jag tittade i läggen innan och då hittade jag en artikel från 1995. Då lät det så här. I krisens Sverige är skolmaten allt viktigare för många barn. Allt fler unga äter allt mer i bamba. Ja, det var alltså Göteborgsposten som hade skrivit det här. Och gnället på maten har nästan upphört. På höstterminen brukar skolmåltiderna ha strykande åtgång. Men denna höst 1995 verkar det vara mer populära än någonsin. En förklaring till ungas ökad aptit kan vara att många familjer fått sämre ekonomi och barnen måste ta vara på den mat som bjuds i skolan. Föräldrar har antagligen satt till sina barn att de ska äta ordentligt i skolan, tror Berit Larsson som är husmor på Johannebergsskolan i Göteborg. Står också så här att skolmaten är ofta det enda lagade mål många barn får på hela dagen. Vi har pratat om det här på skolan och jag tror ungefär 70% av barnen inte äter någon middag när de kommer hem, säger husmor Marianne Alexandersson på Brattebergsskolan på Öckerö. Ja, det är 28 år tillbaka i tiden där, men då fanns samma diskussion, inte riktigt med samma upprördhet, men att man då skolan helt iskallt konstaterade att många barn inte åt alls när de kom hem. Någon reflektion över det här tidsdokumentet?
Alltså lagad mat, ja det är jätteintressant och i min barndom var det ju samma diskussion. Eller samma oro så att säga för barnens välbefinnande naturligtvis. Och på 80-talet och framförallt 70-80-talet. När man säger att de inte äter när de kommer hem betyder att de inte äter en lagad måltid.
Nej, man kanske äter mackor.
Ja, mackor och annat äter man väl. Alltså, hunger är en oerhörd kraft. Att vara alltså, är man hungrig så äter man. Och är man riktigt hungrig så rynkar man inte ens på näsan och faktiskt åt någonting. Det är också människans överlevnadsinstinkt. Så att det finns ingenting sånt som att det är för äckligt för att äta, för då är man inte hungrig. Det gäller ju även barn. Ja, alltså inom rimliga gränser, för någonting kan väl vara för äckligt, men kanske inte med mat, det är liksom, man äter det man kan komma över. Så att nej, men de flesta diskussioner har funnits förr och det är väl nästan en tröst i det att ingenting är nytt.
Inte ett nytt sker under solen. Du, är det någon i, jag vet inte om du har läst alla genmälen, du sa att du tyckte inte de var så vassa, var det någonting du tyckte var bra eller som du tyckte kändes rimligt?
Ja, det var de här som indirekt ger mig rätt, att de säger jag växte upp på gryn och finska rotfrukter som en skrev. Och hon blev ledarskribent. Det gick ju bra. Alltså det är när de ger mig indirekt rätt som jag tycker att de har en poäng.
Det var ett gemäle GP där jag läste som i en mening gav det rätt i att inget barn behöver hungra i Sverige idag, men ägnade sedan 3000 tecken åt andra saker du inte hade skrivit, men där du hade haft fel, enligt honom.
Mm-hmm.
Ganska fantastiskt aktstycke. Vad tror vi om fortsättningen då? Tror du att vi kommer få höra mer från politikerna om att, är det här liksom någonting som sätter sig i den politiska debatten? Att det är så här det är i Sverige?
Jag tror att ett skäl till att jag skriver den här typen av artiklar är att jag blir så förvånad över samhällsdebatten hela tiden. Alltså den förundrar mig så mycket, jag förstår den inte riktigt. Så att jag är därför sällsynt dåligt skickad att förutsäga någonting, för att jag, dess logik undandrar sig min förståelse. Så jag vågar inte, det är nog andra som ska bedöma det, tror jag.
En reflektion som en slug redaktionsmedlem gjorde, det var att det här med att du går in så mycket på detaljer och skriver verkligen så här, den här maten kan man äta, mat X, mat Y, mat Z, och nämner liksom hur billigt det är. Det gör att folk fastnar i de detaljerna. Alltså, har man väl nämnt havregryn så får du aldrig bort havregrynen ur debatten.
Mm.
Det principiella kommer alltid försvinna då. Alltså som en ren liksom medialogisk. Sen, nu är du fast i, du är kvinnan som pläderar för havregryn och inte pläderar för att se de rimliga ekonomiska realien, så att säga. Förstår du vad jag menar?
Ja, det är ju ren, och det är ju ren illvilja i det. Visst, man kan ge
jo, men att det är ändå så att det finns någon logik.
Man kan ge havregrynen ett ansikte och så vidare. Och man kan ge sämre saker ett ansikte. Det är verkligen fascinerande hur föraktat havregrynet är, som är en sån superfood för många med väldigt mycket inkomster. Men det här argumentet håller inte, som de säger. Jag ser inte till ekonomiska realier. Det är det jag gör. De tar, alltså, det är precis det jag gör.
Jag menar att du missförstod mig. Alltså att folk har, när de väl fått syn på havregrynet, då kommer de inte förstå principerna som ligger bakom. Nej. Eller så är de så illvilliga så att de, då kan man fortsätta prata om det och strunta i principerna.
Jag tror att det är så. Men jag tror samtidigt också att det var den här detaljerna som gjorde att det blev sånt intresse. För hade jag skrivit svepande om det här, då hade det inte funnits så mycket att diskutera egentligen. Det är det som alla andra är svepande. Jag får till exempel en invändning som är så här: ja, men du förstår ju inte att fattigdom är en helhet. Man är trött och så vidare. Ja, det går inte så lätt att vara rationell. Och du förstår inte att det här är en helhet. Men det finns, man lever inte i helheter. Man lever i helheter som består av delar. Livet är alltid konkret. Man lever genom minuter och sekunder och timmar och dagar. Man ska handla mat, man ska laga mat, man ska äta maten, man ska göra allt det här fysiska. Det är oerhört mycket maintenance att leva. Och är det någonting jag känner till så är det det. Det går aldrig att komma från det. Livet levs konkret oavsett hur mycket pengar man har. Eller lite pengar. Och det spelar ju ingen roll vad de säger om vad jag inte förstår om hur det är att inte ha pengar. Det ska ätas. Och de vill uppenbarligen ha ett samhälle som inte går att få till stånd. Eftersom det inte har gått att få till stånd trots dessa enorma ambitioner för fattiga, utsatta och socialt eftersatta människor i, ja, det är snart 100 år.
Men nu har ju hamnat ju också din artikel i ett politiskt läge när Socialdemokraterna är väldigt angelägna om att ta tillbaka något sorts politiskt initiativ, vilket de har förlorat då sedan valet. Så att det hittas väl på ganska mycket. Ja, det är väl som du säger, det är väl amsager som är har politiserats och populariserats till stor del. Tror du inte det? Så enkelt är det väl egentligen.
Ja, och vridits upp och gjort spin på.
Precis. Tror jag. Vår tid håller på att rulla ut. Nu har jag då tagit upp mycket kritik mot det, men jag ska återigen påpeka då att när det gäller vad läsarna tycker, och för första har den här texten läst något mycket och reaktionerna vi får är ju översvallande. Är det någonting du skulle vilja tillägga som du inte fått med, som inte mina frågor har fångat så att säga?
Ja, jag skulle kunna dels haka på det du säger här. Det är inte bra att vårt samhälle ser ut så att så många läsare är så oerhört tacksamma och glada över att detta skrivs och håller med. Så där, som du sa i inledningen, de är väldigt positiva, väldigt. Alltså verkligen positiva, och det är väldigt många. Och de har bra argument, de har bra, så det är bra inlägg. Och att detta inte återspeglas någonstans i media. Det är verkligen illa. Det är farligt för ett samhälle att hela, alltså massmedia är helt entonig i det här. Det är det ena som jag skulle vilja säga. Och det andra är att jag tycker man ska vara lite försiktig med att säga att det är jag som föraktar fattiga, när man själv talar om dem som någonting annat än man själv är, liksom att de inte klarar sig, att de är, att det är så svårt och det är, jag tycker nog att föraktet snarare ligger där i att tala om fattiga människor som om de var en annan sort, och att man inte någonsin kan ställa krav på eller förvänta sig av samma sak som av sig själva. Om någon säger då att jag anser att fattiga människor har en underlägsenhet som husmödrar, så är ju det är så barockt, alltså, för att det finns ingenting om detta. Däremot måste ju, det är ju inget problem för de som kan köpa sig ur problemet. Alltså jag är övertygad om att folk har inte ett dugg bättre när de har pengar på att laga mat, men de går och köper hämtmat. Men har man inte råd med det så har man inte. Och däremot är ju idag fattiga husmödrar eller husmödrar i lägre inkomstskikt är ju inte husmödrar som man var förr. Alltså vi är ju sämre på det här än vi var för 50, 70 och 100 år sedan. Det råder väl ingen tvekan om. Alltså, det var hela livsuppgiften för en kvinna då. Och det är ju bra att det inte bara är kvinnor som ska ägna sig åt det nu. Men hela livsuppgiften då var att klara av sitt hushåll, lära sig laga mat och sköta sin familj. Så det är klart att vi har blivit sämre på det här. Och vi kanske måste lära oss det igen på något sätt nu.
Ja, fast det har att göra med specialiseringen, så att säga, att vi har yrkesliv och så låter vi andra sektorer av samhället specialisera sig på mat.
Absolut. Och
det är ju en effektivisering på helheten, så att säga.
Ja, men man måste ändå sköta sitt liv och använda sitt förstånd till att se när det ska göras. Och det gäller oss alla. Alltså det är väl det som anses vara föraktfullt från min sida, att jag anser att det som gäller mig gäller andra också. Det är tvärtom så att jag inte ser ner på folk, utan jag ser upp till folk. Jag utgår från att de klarar av sitt liv.
Det får bli dagens slutord. Stort tack Lena Andersson för att du gästade podden idag.
Tack ska du ha.
Och tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. På Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. I så fall är det bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.